Fler människor än någonsin är idag på flykt från sina hem i världen. Konflikter, extremväder, ett förändrat klimat och politisk instabilitet är några av orsakerna till att folk flyr. Prognoser säger att migrationsströmmarna fortsatt kommer att öka. Hur kan vi förstå denna dystra utveckling och vad kommer driva framtidens migrationsströmmar? Migration har under det senaste decenniet allt mer sammanlänkats med säkerhet. Inom forskningen kring migration som säkerhetsfråga talas om en motsättning mellan att se migration som en strategisk säkerhetspolitisk fråga där migrationsströmmar är ett hot mot länder som ska ta emot ett antal migranter och att se det som ett hot mot den individuella migrantens mänskliga säkerhet. Hur och varför blev migration en fråga om säkerhet och vems säkerhet är det vi talar om? Välkommen till Folk och Försvar-podden som idag kommer att handla om migration som säkerhetsfråga. Säkerhet för vem?
Du lyssnar på Folk och Försvar-podden. Folk och Försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.
Mitt namn är Simon Jernberg och jag är programansvarig i globala säkerhetstrender på Folk och Försvar och kommer leda dagens samtal. Just nu sitter jag i en poddstudio i Stockholm tillsammans med två kunniga gäster för att kunna bena ut detta aktuella men också lite komplicerade ämne. Med mig i studion har jag Elin Jakobsson, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och Daniel Silberstein, utredningssekreterare vid Delegationen för migrationsstudier, Delmi. I det här avsnittet kommer vi att diskutera migration och de säkerhetsutmaningar som kopplas samman med detta. Diskussionen kommer ta avstamp i en lägesbild kring den globala migrationen idag, vilka drivkrafterna är bakom att vi år efter år ser en ökande mängd människor som drivs på flykt samt hur den framtida utvecklingen troligtvis kommer att se ut. Efter det kommer vi vända oss mot seminariets huvudtema, vilket är att diskutera migration som en säkerhetsfråga. Här kommer vi ha en diskussion kring spänningen mellan migration som ett säkerhetspolitiskt hot mot stater och det hot migrationen för med sig för den migrerande individens mänskliga säkerhet. Förra veckan såg vi ännu en tragedi på Medelhavet där ett migrantskepp förliste. Över 80 är bekräftade döda och hundratals saknas. Parallellt med detta enades ministerrådet om ett nytt förslag till migrationsuppgörelse i EU. Ett särskilt fokus kommer därför riktas mot EU och den politiska debatten kring migration som säkerhetsfråga. Välkomna. Och varmt välkomna Elin och Daniel. Kul att ni är här.
Tack.
Tack så mycket.
Jag tänker att vi skulle börja bena lite i migrationens bakomliggande orsaker. Vi ser att migrationen ökat stadigt under de senaste decennierna. UNHCR talar om uppemot 100 miljoner människor på flykt i världen 2022. Och vi är vana vid rubriker som säger att fler människor än någonsin är på flykt idag. Vilka är de bakomliggande orsakerna till den här utvecklingen och vad är det som driver dagens migrationsströmmar?
Ja, alltså, det är också viktigt att säga att av de här 100 miljoner människorna på flykt så är det ungefär 30 miljoner som är internationella flyktingar under UNHCR. 70 miljoner av dem ungefär, de 100 är ju kvar internt i landet. Men det blir någonstans det vanliga inom citationstecken. Det är krig. Krig är den absolut främsta orsaken, såklart. Svält, torka, förtryck driver ju människor på flykt. Mm. Och sen finns det ju det här liksom den större migrationen. Och där kan vi mer titta på ekonomiska motiv där liksom migration är en strategi. Mm. Det är en strategi för att samla resurser. Och att det också finns väldigt många olika former av migration. Det finns den cirkulära migrationen där du kanske migrerar för arbetskraftsorsaker. Du kan samla ihop resurser till din familj. Du kan sedan återvända. Det finns mer permanent migration. Och det finns ju också den här liksom frågan kring den ofrivilliga och frivilliga migrationen. Mm. Och det är många olika delar det här som driver dagens migration.
Just det. Vill du komplettera med något, Eileen?
Daniel har gett en väldigt bra bild här och det som kanske är bra att komma ihåg är just att det är de här olika typerna av orsakerna och det är inte kanske så lätt att liksom så här jämföra dem eller ställa dem i relation till varandra. Och när det kommer till människor som så att säga är på flykt och är på flykt under längre tid så är det ju ofta någon form av underliggande konflikt eller krig i bakgrunden. Men när man ser på antalet nya så att säga förflyttningar eller på engelska displacements, finns inget jättebra svenskt ord för det, men så är det faktiskt fler som till exempel flyr på grund av olika former av naturkatastrofer. Och då pratar vi framför allt stormar och översvämningar som står för den största delen. Men den typen av migration resulterar ofta i att människor kanske kan återvända hem efter en tid, medan krig och konflikt ofta leder kanske mera utdragen eller till och med permanent migration. Men vi kommer säkert komma in på det liksom lite mer senare i samtalet. Men du frågade också efter vad det är som driver. Man kan ju titta på vilka som är liksom de största, man säger, ursprungsländerna för migranter. Så var det ju Ukraina och Syrien förra året. Och då Ukraina, vet vi ju alla, liksom, Rysslands fullskaliga invasion av landet som har lett till, jag tror att det var 11 miljoner människor på flykt förra året, ungefär hälften internt och hälften som har lämnat landet. Och Syrien så här fortfarande, var det 12 år efter att kriget startade, fortfarande väldigt många människor som flyr. Så det, kan man, det är liksom exempel på vad som driver migration helt enkelt.
Just det. Och nu nämnde ni ju Ukraina och Syrien som två exempel. Finns det några andra sådana här liksom hotspots där det är mycket migration just nu eller under de senaste åren som man kan peka på? Både därifrån folk har flytt men också dit folk flyr.
Ja, Ukraina och Syrien, men även Venezuela, ett land som har gett upp av väldigt stora migrationsströmmar. Och där är det framförallt kanske liksom svår ekonomisk situation och svårt att liksom få ett rimligt uppehälle, en kombination med politiska faktorer. Afghanistan är ju ett land som fortfarande genererar väldigt många både internflyktingar och internationella migranter. Och jag tror faktiskt att de var, jag tittade på UNHCR, alltså FNs flyktingkommission. Jag tittade på deras siffror från förra året och de var faktiskt, tror jag, på tredje plats. Nu hade vi ju en svår situation där 2021 när liksom internationella samfundet lämnade. Men jag tror att faktiskt att orsaken till att de var så högt upp på listan var att Iran har gjort en uppdatering av sina siffror, att en liksom uppräkning av hur många afghanska flyktingar som finns i landet. Så att där kanske inte en specifik händelse så. Men sen ska man komma ihåg som land som Somalia till exempel, jag tror det var 1 miljon på flykt, där det har en såklart en svår säkerhetssituation, men framförallt en väldigt långvarig torka. Jag tror det var 5:e året i rad som liksom den vanliga regnsäsongen uteblev där, och vilket också ger upphov till migrationsströmmar. Och de flesta flyr ju, som Daniel sa, internt eller till liksom närliggande länder, och därför är väl de största, så att säga, värdländerna för migranter, eller för flyktingar då kanske framförallt, Turkiet och Colombia och Iran.
Just det.
Helt enkelt.
Jo, men exakt, det är ju det. Det är ju närområdet, och LMI-länder står ju ungefär för 80% utav destinationsländerna.
Och vad är LMI?
Låg- och medelinkomstländer. Mm. Och utav personer som flyr så landar 70% eller hamnar 70% i grannländer. Mm. Så det är, man kan ju se det, att där det finns stora flyktingströmmar, eller det finns länder som Afghanistan, Venezuela, det spelar över på närområdet primärt.
Just det. Och ni nämnde ju både det här med intern flyktingproblematiken och att det är 70 miljoner, alltså 70% av alla människor på flykt är på flykt i sina egna länder, hemländer. Ser man liksom att det är samma orsaker till migration för den här typen av migranter, eller finns det andra orsaker som gör att man blir kvar i landet? Och finns det även liksom förklaringar till varför vissa stannar och andra flyr? Är det bara den som har råd att ta sig utomlands, eller finns det andra aspekter som väger in här?
Det är ju inte bara en fråga om ekonomiska resurser. Den är ju självklart väldigt stark, vart du har möjlighet att ta dig. Men det finns ju också det här, alltså det finns personer, det finns både en ovilja och en oförmåga att lämna platsen där du kommer ifrån.
Just
det. Det kan vara att du inte vill lämna de investeringar som du har gjort. Du har mark där, du kanske har byggt ett liv där och du är ovillig att lämna. Du ser att du tror eller tänker att det kan blåsa över. Du väljer att stanna. Och sen kan det vara så att du landar i en position där du inte kan lämna heller. Du kan inte ta med hela din familj, du behöver ta hand om den. Du kanske inte har den fysiska möjligheten att lämna själv.
Just det. Något du vill lägga till där?
Nej, jag tycker Daniel beskrev det väl, och det är ju i princip, alltså, de underliggande orsakerna är väl ofta liknande, men det krävs ju som sagt liksom olika former av resurser för att flytta längre, både ekonomiska, men också om man har nätverk i andra länder så underlättar ju det, eller om man har alltså tillräcklig information om hur man tar sig till en annan plats och sådär. Så det spelar ju också in. Men sen är det väl också, alltså har man, om man ser en möjlighet att bosätta sig någon annanstans i landet som är säker. De flesta, allra flesta vill ju inte fly längre än nödvändigt. Nej. Men när det är så att man till exempel är personligt förföljd, så kanske det finns en anledning till att försöka ta sig längre än till liksom närmaste, ja, närmaste stad eller närmaste by eller sådär. Så att det är lite olika, men jag tror de underliggande orsakerna är ofta liknande och lika komplexa, skulle jag säga.
Just det. Tack. Då har vi kollat lite på den bakomliggande för det som är just nu. Blickar vi framåt så kan vi se att klimatförändringarnas effekter blir värre och värre med mer extremväder. Vi ser att det är fler konflikter än någonsin i världen idag och det är många osäkra säkerhetshärdar. Är det ett rimligt antagande att den här negativa utvecklingen av fler människor som tvingas på flykt fortsätter även i framtiden?
Alltså det kanske är ett rimligt antagande. Det är väldigt svårt att säga. Det är som sagt en väldigt komplex fråga. Vi har ju, tyvärr har ju trenden sett ut så de senaste åren i alla fall. Just när det kommer till klimatrelaterad migration, som är det som jag kanske kan bäst här, så finns det ju uppskattningar från Världsbanken till exempel, också United Nations University som talar om 200 miljoner i mitten på århundradet och så. Mm. Jag tycker att det är svårt egentligen att bedöma den typen av uppskattningar. Vi har inte den typen av alltså mätdata riktigt, eller den typen av modeller för att kunna göra liksom rimliga uppskattningar. Och det är så många faktorer som spelar in. Alltså hur stor blir den globala uppvärmningen? I vilken mån kan utsatta samhällen anpassa sig och så vidare? Men att fler och fler, som sagt de senaste åren har trenden varit att fler och fler människor, både på grund av naturkatastrofer av olika slag och av våld och konflikt, tvingas lämna sina hem. Och jag tror, du får se emot mig om jag är fel, men jag tror också att det är så att det i högre grad blir en utdragen migration. Alltså det är mer och mer ovanligt att man kan återvända hem, särskilt efter konfliktsituationer. Vilket gör att det blir också, så att säga, det blir fler och fler människor på flykt. Mm. Och fler som varje år, så att säga, som lämnar sina hem.
Just det.
Nej, men precis som Elin säger, det är ju mer utdraget. Och precis som att följa upp på det Elin också pratade om, att det är väldigt svårt att spåna om vad framtidens migration kommer vara. Vi kan inte göra de här linjära antagandena att det kommer stiga på exakt samma sätt eller det kommer sjunka på exakt samma sätt. Jag tror att det är rimligt att anta att klimat kommer påverka. Klimatförändringar kommer påverka hur människor kan stanna på de platserna som de är på. Mm. Men vi vet väldigt lite om vad klimatanpassningar exempelvis kan göra för att man ska kunna stanna kvar. Och vilka effekter det kommer, vilka delar av världen är som är påverkade.
Mm.
Sen tror jag att om man ska lyfta kanske frågan från liksom människor på flykt också, så om man pratar om framtidens migrationsströmmar, så tror jag att en som kommer komma ännu starkare är ju arbetskraftsmigration.
Just det.
Där ser vi att det kommer troligtvis finnas en större konkurrens om arbetskraft globalt. Att det inte bara västvärlden som kommer vara den spelplanen för arbetskraftsmigranter att komma till, utan det kommer finnas andra delar av världen där som man kan flytta till istället. Det kan vara mer syd-syd-migration som utvecklas. Och där är också delen att, och där vill vi lägga in då, att migration är ju en strategi. Det är en strategi för överlevnad, det är en strategi för resursinsamling. Och det är där liksom alla de här delarna går ständigt ihop. Det är så svårt att bena ut vilken del som kommer påverka hur, eller vilken del. Det är också det som gör det lite komplext att prata om migration.
Mm.
För att en person som behöver fly kan också använda strategin att migrera. Vem blir den här personen då i statistiken när vi ska prata om den här frågan?
Mm. Just det. Intressant och jätteviktigt att ha med sig in i diskussionen också. Att det inte bara är människor som flyr krig, utan det finns många orsaker bakom. Och temat för just det här avsnittet är ju migration som säkerhetsfråga. Och kanske framförallt under de senaste 10 åren, decenniet, så har ju vi sett mer att den politiska diskussionen kring migration har kopplat samman med säkerhet på ett eller annat sätt. Och inom forskning kring migration som säkerhetsfråga talas om en motsättning mellan att se migration som en strategisk säkerhetspolitisk fråga, alltså som ett säkerhetspolitiskt hot mot en stat eller ett land eller en institution, och jag ser det som ett hot mot den individuella migrantens mänskliga säkerhet. Om vi börjar i den här änden, när skulle ni säga att migration blev en del av den säkerhetspolitiska diskussionen och varför just då? Vad tänker du, Daniel?
Ja, men jag tänker att det finns för kanske 2 hållpunkter på något sätt som jag tänker på spontant. Det första är ju 11 september. Kriget mot terrorism och vad det medförda kring olika komplexa säkerhetshot. Men sen skulle jag också vilja lyfta 2015 egentligen. Och den har i gengäld mycket längre trådar också. Så den börjar tidigare, men den kommer senare. Och där handlar det liksom, vad är säkerhetsfrågan för EU? Mm. Vad är säkerhetsfrågan globalt? Vad är säkerhetsfrågan för USA? Men om vi zoomar in på EU då ska jag säga att 2015 är ett väldigt viktigt datum för hur man ser på migrationshanteringen inom EU. Där man tidigare har kunnat hantera frågan rimligt väl. Det har knorrats, man har haft interna konflikter med Grekland. Spanien och Italien har varit missnöjda, men saker har ändå rullat på. Mm. 2015 så slutar det rulla på i och med flyktingkrisen. Fler länder blir väldigt kritiska i migrationsfrågan. Många länder svänger. Och EU följer med i det här. Och det görs av den naturliga orsaken att för EU så är ju fortfarande viktiga att upprätthålla exempelvis Schengen-området, den fria rörligheten. Hur ska man då kunna kontrastera det här mot gränskontroller? Och när då EU-länder kanske slutar i princip tro på det europeiska projektet utifrån den här frågan, då blir det här ett existentiellt hot för EU. Så jag tror att ska man prata om säkerhet, en säkerhetsfråga och migration och EU, då ska man börja där. I Schengenfrågan helt enkelt.
Just det. Håller du med där, Helen?
Ja, absolut. Så jag tror också att det är en viktig del. Alltså att öppna de inre och gränserna och stänga de yttre liksom, har ju varit en del av det här. Men jag skulle nog ändå, jag håller helt med om att det har, att 2015 och i viss mån 11 september har varit sådana riktigt avgörande händelser eller stunder liksom i historien för den här, för att sekretisera migrationsfrågan. Men även alltså, man går tillbaks till liksom 90-talet, så alltså efter kalla krigets slut, och så att det, just att så här sekretisera frågor i stort, det var ju något som man började göra då. Alltså det fanns någon slags så här, vad ska man säga, ett säkerhetsvakuum, att vad ska vi nu fokusera frågor på? Så man kan, många frågor liksom, samhällssäkerhet kan man lite spåra tillbaks till det, att man gjorde dem till säkerhetsfrågor mycket större utsträckning. Lite grann klimatet, även om inte det var lika så här populärt på den tiden, men med migration och så IT-säkerhetsfrågor och cyberfrågor, så kan också mycket så här säkerhetseringen härledas till den tiden. Men annars håller jag helt med om att alltså, när man började prata om kriget mot terrorn, så blev liksom migration kopplat till ännu mer till liksom hotet om terrorism, om organiserad brottslighet och alltså, i själva debatten kan man ju se också hur det har så här, att migration har liksom blivit ett slags metaorsak till jättemånga samhällsproblem. Och att man liksom börjar prata om det så här som ett, alltså som en liksom konkurrens om välfärd till exempel, att ekonomiska problem och problem i välfärden och så i Europa, att allting, och brottslighet inte minst, liksom att allting kan på något sätt härledas till migrationsfrågan. Så att det är ju, ja, men allt det här är ju exempel på hur det har sekretiserat. Och också språkbruket, som jag tror att så här, Daniel, du vet ju jättemycket om, men det här att liksom hur man pratar om migration som liksom flodvågor, så att säga, någonting väldigt okontrollerbart liksom in i unionen, som man verkligen måste värja sig mot. Och att man pratar om migration, liksom viss migration är önskvärd och annan är inte önskvärd, och den kallar man för liksom illegal och sådär. Alltså att det finns de här verkligen motsättningarna och spänningarna mellan vi och dem, som man verkligen har mer och mer liksom polariserat migrationsfrågan kring.
Just det. Och ni nämnde många orsaker här, men om ni skulle liksom reflektera lite kring varför migration blev en säkerhetsfråga. Vi pratade liksom politiska oenigheten inom EU, och det var ett hot mot EUs sammanhållning på ett sätt, men också tidigare med att mycket frågor lyfts upp på säkerhetsagendan generellt. Men finns det något annat ni vill lyfta som en orsak till varför?
Jag tror att det är svårt att prata om migration och inte prata om integration om vi rör oss ner på nationell nivå. Att vad man upplever, och där finns ju olika politiska läger, rätt eller fel, att integrationen har inte lyckats. Och det finns exempel på att det inte har lyckats, det finns exempel på att det har lyckats. Där blir ju liksom, de här finns ju i ett samförstånd, eller ett samspel mellan migration och integration.
Mm.
Och där man då upplever, om man upplever problemformuleringen att integrationen har misslyckats, då är det också naturligt att skruva på migrationsratten.
Yeah.
Och det är inte politiskt kontroversiellt att göra det. Att liksom, då behöver vi också minska på migrationen.
Mm.
För att det ska, de personer som är här ska integreras.
Just det. Vill du tillägga något, Elin?
Nej, jag tycker Daniel beskrev det väldigt väl.
Mm. Om vi då tittar på den andra aspekten av migration som säkerhet, alltså säkerheten för de som är på flykt eller migrerar. Vilka perspektiv och sakfrågor blir viktiga här kontra den frågan vi just diskuterat på den säkerhetspolitiska nivån?
Nej, men självklart så är det ju så att det är ju faktiskt en väldigt viktig aspekt att komma ihåg. Så här, vems säkerhet är det egentligen vi pratar om? Och vilka är det egentligen som lider mest? Är det människorna på flykt eller liksom vi europeer som tar emot dem? Och vems samhällen är det egentligen som är mest i gungning, så att säga? Och hela frågan om människosmuggling och trafficking, brist på lagliga vägar som vi kanske kan diskutera lite mer sen. Men även där så tänker jag att hur viktigt det är att komma ihåg att det här är människor vi pratar om och att de är i en väldigt utsatt situation. Så alltså just om vi kopplar till det här med säkerhetsfrågan och sekretisering, ska man komma ihåg att det kan också bli ett, liksom, ett sätt att sekretisera frågan ännu mer. Att man pratar om dem som någon slags offer, att man har medömkan mot dem, att det är väl liksom den här sårbarheten, att man lätt dels glömmer bort liksom de positiva aspekterna av migration och migration som en möjlighet både för det mottagande samhället och för personen som migrerar. Mm. Men också att man liksom lite fråntar de här människorna deras egen, så att säga, agens och liksom deras eget val i det här som ändå i många fall finns där någonstans i bakgrunden. Så att det är inte helt oproblematiskt ändå, men självklart så ska man ju inte glömma bort att det är de som flyr som såklart är mest utsatta.
Mm. Vill du kommentera?
Nej, men precis som Elin säger, och jag håller med där, att jag hoppas att vi kommer kanske komma in lite mer på lagliga vägar.
Ja.
Men jag tänker också på en annan sakfråga som kanske missas i det här, är ju, ska man säga, att inte behöva fly. Att det ska vara en positiv strategi och inte av nöd. Och det missas, tycker jag, väldigt mycket. Eller det perspektivet behöver lyftas mer.
Mm.
Och det gör man genom att man tittar på säkerheten för personer på flykt.
Just det. Jag kan gissa mig till svaret här, men vilket av de perspektiven skulle ni säga dominerar den politiska diskussionen kring migration idag?
Jag skulle ju säga att det finns självklart en övervikt på staters och EUs säkerhet.
Mm.
Men precis som Elin var inne på, att risken för migranter är väldigt närvarande i debatten. Så frågan, eller svaret, är ju inte rakt av ja eller nej, eller liksom vilket perspektiv som dominerar. För att det är ständigt närvarande.
Mm.
Man pratar om faran med att korsa Medelhavet. Man pratar om faran för att utsättas för människosmugglare.
Mm.
Men däremot vad som plockas ut från den faran för migranter beror ju på vilket politiskt perspektiv man har. Om man skulle hårdra det, skulle man kunna säga att stater och EU säger att risken för att korsa Medelhavet är väldigt stor. Alltså behöver vi förhindra folk från att korsa Medelhavet. Det är liksom den tydliga lösningen. Och då har man utgått från migrantens säkerhet.
Mm.
Civilsamhället, NGO, skulle säga att risken att korsa Medelhavet är för stor. Vi behöver fler lagliga vägar. Så jag skulle absolut inte säga att det ena perspektivet dominerar totalt.
Nej, intressant.
Mm. Jag håller med, och jag tycker att ja, men det är precis det där att så här, om man tittar på EU-debatten åtminstone, så det är ganska tydligt, även om det sägs mellan raderna, att det är liksom på något sätt den nationella säkerheten eller unionens säkerhet man vill värna.
Mm.
Men argumenten för det och sättet att legitimera det, det är att man vill liksom skydda människor från att ge sig ut på den här farliga vägen mot Europa. Just. Men att man gör det då genom att flagga för att här finns det ingenting att hämta ungefär.
Mm.
Men med det sagt så tycker jag ändå att det kanske har blivit om möjligt en ännu mer hård retorik kring migration och migranter de senaste åren. Att tidigare fanns ändå tycker jag det här perspektivet med liksom positiva effekter av migration och så vidare. Och liksom det faktum att vi behöver fler yngre människor i Europa till exempel. Jag tycker ändå att det perspektivet var lite starkare för några år sedan. Idag tycker jag att det är väldigt hård retorik faktiskt. Jag vet inte om ni håller med, men...
Jag håller med om det. Samt så tror jag också att vi står lite grann inför ett skifte på den frågan. Men jag tror att vi kommer komma tillbaka till det. Mm. Så det får bli en teaser.
Det är bra. Ja, vi kommer komma in specifikt på EU. Men en sista lite mer generell fråga jag tänker är att vi på stort sett verkligen har ett likamässigt mellan migration och säkerhet idag. Finns det liksom några risker med det och hur påverkar det diskussionen kring migration skulle ni säga? Blir den alldeles för fokuserad på en typ av frågor eller är det naturligt att prata om de här två sakerna som sammanhängande?
Nej, men alltså jag skulle väl säga att den stora risken eller den stora effekten är att man kanske... Att genom att prata om migration som en säkerhetsfråga så legitimerar man också ganska drastiska åtgärder som man kanske inte skulle kunna göra annars politiskt. Och det ser väl jag som den liksom stora effekten av att man liksom klassar det som en säkerhetsfråga. Förutom allt det här som vi redan har pratat om, att med liksom hotbilden och att sprida rädsla på något sätt.
Mm. Men jag håller med, men jag skulle också kanske vilja tillägga att liksom debatten blir väldigt smal. Vi behöver bredda och nyansera diskussionen. Men det här är inget nytt heller. Det politiska spelrummet för vad man kan säga är väldigt begränsat. Och det tycker jag att det är oavsett liksom vilken sida som egentligen dominerar just nu. Men det jag skulle landa i är att det handlar inte bara om utehållande. Utan vi har ett behov kring arbetskraftsmigration. Mm. Och vi behöver öka den. Och vi behöver få in mer kvalificerade personer. Men det är också svårt att göra och driva igenom de politiska förändringarna när migration och säkerhet blir så tätt sammankopplat utifrån föreställningen om ett säkerhetshot.
Just det. Ja, och vi har ju redan varit inne på det, men låt oss skifta till EU. Det är migrationen till och i EU som också påverkar Sverige mest. Och om vi då vänder blicken specifikt mot EU och migrationen till Europa och börjar med ett strategiskt säkerhetspolitiskt perspektiv på det här. Vilka säkerhetshot är det man menar att migrationen medför mot Europa och dess medlemsstater, skulle ni säga?
Nej, men det är väl mycket av det som vi redan har pratat om. Alltså det man i debatten pekar mot är ju organiserad brottslighet, terrorhot, att på något sätt att det hotar liksom stabiliteten inom EU. Mm. Inte bara i samhällen utan också mellan EUs länder. För det här har ju varit en fråga som har slått liksom in kilar på många sätt mellan EUs länder, att man liksom är kanske rädd för att det ska hota samarbetet på längre sikt för att det skapar motsättningar och sådär. Men min uppfattning är att det är just så att säga dels liksom brottslighet och kriminalitetsfrågan, det här att man menar att man vill skydda människorna på flykt, att de inte ska ge sig av hit, och någon slags kampen om välfärden i situationstecken, att i den liksom ekonomiska situation vi har och så där, att man menar att det inte räcker till alla helt enkelt. Och så det är väl, skulle jag säga, sånt som återkommer. Och så ska vi inte glömma vilket uppsving högerpopulistiska partier har haft i nästan alla europeiska länder de senaste åren, och det präglar ju såklart den här debatten också.
Mm. Jag håller helt med, men jag tänker också just det där som Elin pratade om, att liksom det är flera olika saker som skyddas vid gränsen. Det är ett tydligt exempel, tänker jag på, till exempel vi har ju ett EUs gränsorgan som heter Frontex, som har bytt namn sedan några år tillbaka och fått väldigt ett utökat mandat. Det ses ju som en organisation som kontrollerar EUs externa gränser gentemot migration.
Just
det är så vi förstår det i media.
Mm.
Men de kollar ju också gentemot alla de andra sakerna också.
Mm.
Det handlar om smuggling, det handlar om olika former av organiserad brottslighet. Alltså gränsen är ju känslig på olika sätt för EU. Men det har blivit så att migration är den som har fått mest utrymme och har varit känsligast. Men gränsen är väldigt många olika saker som man kontrollerar gentemot.
Precis, och vi har varit inne på det här nu, men parallellt med den här utvecklingen så ser vi också att migrationsvägarna till Europa blir färre och i många fall farligare. Men trots det så ser vi att människor väljer att korsa till exempel Medelhavet i båtar. Den här katastrofen häromdagen har ju minst 80 personer dött i, och det är många som fortfarande saknas. På vilket sätt hotar de svårare vägarna migranternas säkerhet och går det att skapa säkra vägar till Europa?
Ja, men hela migrationsresan är ju farofylld. I alla fall om du migrerar reguljärt.
Mm.
Om du tänker att du rör dig från södra Afrika, ska du då korsa Sahelöknen? Du ska undvika att fastna i Libyen, exempelvis.
Mm.
Och sen ska du ta dig över Medelhavet. Det är så många delar i den här resan som är väldigt farlig för migranten.
Mm.
Det finns också rapporter under åren, sedan länge, om att Frontex då har engagerat i pushbacks. Det ledde bland annat till Fabrice Legeris avgång, som var då direktör för Frontex.
Yeah.
Och det finns ju lagliga vägar till EU.
Mm.
Det ska ju sägas. Det är inte så att det är en icke-existerande sak. Det finns lagliga vägar, men frågan är de tillgängliga för en bred massa? Nej, det är de inte. Men det, för mig så kopplar det till en bredare debatt. Eller kopplar till breddandet av debatten snarare. Så här, vilka grupper pratar vi om här? Vilka grupper har tillgång, vilka inte tillgång? Och där tänker jag lite grann det som vi pratade om. Det blir lite Tjechovs pistol här, att nu återkopplar jag.
Mm.
Till det vi pratade om, att vissa länder inom EU ser ju också behovet av arbetskraftsmigration
mm.
på ett sätt som andra länder inte gör. Där finns till exempel Tyskland som är väldigt mycket i framkant vad gäller att attrahera arbetskraft från Afrika. Där de sätter upp rekryteringskontor i olika delar av Afrika. Man har ett samarbete med Marocko som är väldigt, väldigt välutvecklat.
Mm.
Där marockansk arbetskraftsmigration kommer till Tyskland. Tyskland finansierar träningen och utbildningen av dem på plats i Marocko. Så det finns massa olika lagliga vägar också.
Just
det. Men sen hur tillgängliga de, det är en helt annan fråga.
Mm. Vad tänker du kring det, Elin?
Jo, nej men så är det ju absolut. Och det finns ju liksom tillståndsprocesser för framförallt då arbetsmigration och till exempel studievisum och sådär. Men även där så gör man ju en viss skillnad mellan olika länder helt mm. enkelt. Men även för asylmigration och flyktingar så har vi ju till exempel UNHCRs vidarebosättningssystem som går ut på att man prövar ärenden på plats i, inte i ursprungslandet, men i flyktingläger som ofta är då i samma region. Och att när man väl har fått ett tillstånd så kan man liksom flyga med ett chartrat plan eller en vanlig biljett till Sverige då, eller till något annat mm. europeiskt land. Och det här är ju något som man skulle kunna absolut utöka mycket mer. Men i Sverige har vi ju snarare, eller vi har sänkt våra ambitioner ganska rejält när det mm. kommer till vidarebosättning istället. Så är det ju, men det är klart att det går att skapa lagliga vägar och utöka det som finns mycket mer. Men mm. det finns ju ingen politisk vilja och jag tror det är väldigt svårt också inrikespolitiskt, även om några politiker skulle vilja det, att liksom förenkla. Man skulle ju till och med kunna tänka sig liksom något slags asylvisum eller liknande där man får på laglig väg ta sig till ett land för att söka asyl. Men det finns ju absolut inte något, liksom, några förutsättningar för någonting sånt i nuläget.
Just det. Vi kommer komma in lite mer på nya förslag som finns på EU-nivå kring detta. Men jag tänkte först bara, en annan del kopplat till det här är ju att använda sig av migration som ett säkerhetspolitiskt medel mot EU eller mot andra. Så har vi ju sett det under senaste årtiondet, att det används, till exempel Turkiet använder sin migrationsuppgörelse med EU för att, ja men, som politiskt maktmedel och påtryckningsmedel. Belarus var det bara något år sedan som de använde migranter som maktmedel för att få EU att sänka sina sanktioner mot landet. Har de här typerna av effekter och använda migration som verktyg, har det effekt och fungerar de, skulle ni säga?
Ja, alltså de fungerar nog på kort sikt. Sen har ju EU också ganska mycket att, så att säga, sätta emot mot de här länderna. Så det blir mm. ju ett slags spel mellan olika länder. Men visst är det så att migrationsfrågan är väldigt känslig för, mm. för EU och att det är ett, man får mycket hävkraft, tror jag, som land att liksom använda den frågan för att få ut det man vill av EU. Sen, jag kan inte komma på något jättebra exempel där det har gett några långtgående fördelar för något annat land. Oftast så brukar det, som du tog upp där, Turkiet-avtalet till exempel, som, där det inte har liksom fungerat riktigt som det hade tänkt. Det här att man skulle, så att säga, ge Turkiet ekonomisk ersättning för att de tog tillbaka människor till Turkiet, att de skulle ha bättre gränskontroll och så. Att ja, det har ju inte riktigt gett det utslag som man har tänkt, så att säga. Så att jag tror att det är ju så här mycket, det kanske låter cyniskt, men det är så här mycket liksom internationell politik fungerar. Liksom man använder den, alltså man måste komma överens om olika frågor, och då kan man använda andra frågor som ett vapen eller ett sätt att stå emot. Så att det fungerar väl, jag skulle säga så här, min uppfattning är att det fungerar på kort sikt, men jag är osäker på lång sikt hur, vilken effekt det har. Men jag vet inte om du har samma uppfattning.
Nej, men jag håller helt med. Ja. Alltså, på kort sikt så blir det, om man tar liksom konflikten med Belarus, det blir ju väldigt teatralt. Mm. Det får mycket uppmärksamhet, men det genererar ju inget speciellt på lång sikt.
Just det.
Jag tror snarare att där liksom då länder utanför EU kan ha mer makt, det är ju exempelvis vad gäller förhandlingar om återtagandeavtal. Som ett exempel där EU försöker driva fram att länder ska få återtagandeavtal med länder, men länder stretar emot. Mm. De kan göra strategiska val där som är ganska spännande, i att de undviker att förhandla med hela EU. Mm. Och istället går in och förhandlar med specifika länder. Man kanske ska pausa lite grann och förklara vad återtagandeavtal är för våra lyssnare. Det är alltså att ursprungsländer tar emot sina medborgare när de utvisas från ett specifikt land. Och där kan de länderna nå ganska bra effekt när de väljer specifikt att förhandla med enskilda EU-länder.
Just det.
Så man kan, det är en strategi för att liksom bryta upp EUs makt. Mm. Att det riktas in på specifika länder som då kan vara mycket mer benägna.
Just det.
Genomföra de här avtalen, mm, som kan vara mycket mer fördelaktiga för tredjeländer.
Just det. Och det här systemet att det faktiskt går för EU-länder att bedriva en egen migrationspolitik, som det blir i det fallet, visar det på någon form av sårbarhet i EU som system, skulle ni säga?
Ja, jag vet inte riktigt om jag skulle dra det så långt. Jag skulle säga att det visar liksom på, inte en konflikt mellan gränsen mellan EU som ett supranationellt projekt och den territoriala integriteten, mm, för medlemsländer. Sen så jobbar EU väldigt mycket med att få till stånd gemensamma återtagandeavtal också. Mm. Det här är liksom en strategi som vissa länder kan använda.
Just det.
På det stora hela så är ju EU oftast mer effektiva,
mm,
som grupp. Och jag skulle inte säga att det här påvisar deras sårbarhet.
Nej.
EUs sårbarhet.
Jag tycker inte heller att det finns någon egentlig motsättning mellan dem. Men däremot så är det ju, just det här med återvändande är ju en ganska central del i liksom EUs ambition om att ha en gemensam liksom asyl- och migrationspolitik. Och att det är en slags gemensam ansträngning också att folk ska återvända om de inte har tillstånd att stanna. Så att jag tror att just i det fallet, det kan finnas motsättningar mellan liksom nationella intressen och unionens intressen. Men just i det fallet så tror jag att de så att säga drar åt samma håll. Liksom.
Just det. Och apropå det, att försöka skapa gemensam hantering av de här frågorna, så förra veckan så enades medlemsländerna i ministerrådet om en ny migrationsuppgörelse i EU, åtminstone på den nivån. Vad innebär det här nya förslaget i konkret?
Det innebär ju väldigt mycket. Mm. Vad det innebär konkret är ju en helt annan fråga i slutändan. Men liksom några saker som kanske står ut i debatten eller som man kan lyfta är ju att man behåller principen om första land där du ska söka asyl. Man behåller begränsningarna i sekundärrörelser för asylsökande.
Mm.
Och det fanns rykten om att man skulle förändra det som man då kallar för Dublinförordningarna.
Just det.
Men uppenbart så har det inte blivit så. Man har inkluderat en solidaritetsmekanism. Men det är otydligt hur den kommer fungera i praktiken. Där länder antingen kan ta emot personer från de här yttre gränsstaterna. Eller så kan man ersätta finansiellt. Men det är inte helt klart hur det här kommer landa.
Yeah.
Man har också kommit överens om att förenkla och snabba på återvändanden till länder med låg beviljandegrad. Det är alltså länder som har 20% eller lägre beviljandegrad. Det betyder att de här gränsstaterna kommer kunna processa och skicka tillbaka personer snabbare. Man kommer också fortsätta jobba med att externalisera migration. Med externalisering menar man att man försöker flytta migrationshanteringen från frontlinjestaterna.
Just det.
Alltså länder som Grekland, Italien, Spanien.
Mm.
Och man försöker lägga det då på nordafrikanska länder. Det är lite grann det man såg med Turkiet.
Mm.
Det var ju stapplande steg till det. Man har försökt göra liknande med Libanon, Jordanien. Man kommer intensifiera det här arbetet. Men samtidigt så kommer det visa liksom migrationspakten att det kommer fortsatt vara högt tryck på frontlinjestaterna.
Yeah.
Att där har inte EU presenterat en lösning för de här länderna, och det kommer också bli intressant att se hur det här kommer implementeras i slutändan. Vi ser att Ungern och Polen ganska snabbt gick ut och sa att nej, men vi kommer inte, vi köper inte det här, den här överenskommelsen.
Nej.
Så vart det kommer landa, det är en väldigt stor fråga.
Just det.
Jag kan lägga till där bara lite vad som var liksom, kanske vad ska man säga, ursprunget till den här pakten. Så det har ju diskuterats länge att ha en mer gemensam migrationspolitik inom EU, och inte minst sen den så kallade flyktingkrisen då, 2015. Och just det här förslaget är sen 2020, tror jag. Och liksom, om man säger grundproblemet är ju att länder tycker att det är ett orättvist system som det är nu. Alltså med flera medlemsländer, Italien och Grekland och så, tycker att de får ta alldeles för stort ansvar eftersom det ofta är första land.
Mm.
Länder som Sverige och Tyskland, som traditionellt har haft en kanske lite mer liberal migrationspolitik, tycker att det är orättvist för att de får ta emot oproportionerligt många. Så att man vill ha liksom en jämnare fördelning, och det här har ju varit jättekänsligt att diskutera fram liksom i, och inte minst på grund av vissa länder som Polen och Ungern, som Daniel nämnde, som har varit starka motståndare till vissa delar.
Mm.
Men just det här är någon slags solidaritetsprincip ändå ganska centralt här. Sen får man ju verkligen se hur det blir i slutändan. Men som ju handlar om att man ska ta emot en liksom visst, att man har ansvar för ett visst antal asylsökande baserat på liksom landets storlek, ekonomi och hur många man har tagit emot historiskt och sådär. Och vill man inte ta emot dem, så finns möjligheter då att betala sig ur situationen, så att säga. Men det där återstår väl också att se hur det där faktiskt ska fungera, så att säga. Så att det är väl liksom centrala delar i det, helt enkelt. Och sen just det här med att det ska vara mycket starkare gränskontroll, där många ska få besked redan vid gränsen, eller liksom en snabb prövningstid på, jag tror det är 12 veckor eller något, det får vi väl också se om man kan hålla det, och att det ska finnas möjlighet att hålla människor till och med liksom inlåsta i förvar under den tiden och sådär.
Mm.
Så det är mycket det som den här pakten går ut på, så att säga.
Just det. Och den har ju mött både ris och ros, både den här kritiken som den lyfter kring att kommer det bli en avlastning för länderna som tar emot många migranter idag, men också har Human Rights Watch menar att förslaget kommer egentligen innebära en försämrad säkerhet för migranter vid gränserna till EU, medan länderna som verkligen pushat för det här förslaget har sagt att det här kommer vara ett bra sätt att stärka EUs yttre säkerhet. Vad tror ni vi kan förvänta oss av det? Kommer det bli någon skillnad, eller kommer det fortsätta se ut som med Dublinförordningen idag?
Jag tror att det kommer bli ganska mycket en fortsättning på dagens situation.
Mm.
Jag tror att ur ett EU-perspektiv så är det bästa vi kan hoppas på är enhet och tydlighet inom EU i frågan.
Mm.
Att EU också liksom kan jobba vidare efter den här frågan och börja komma överens om vissa principer för att man ska kunna skapa liksom en hållbar migrationshantering.
Just det.
För just nu så är den ju väldigt splittrad, och den, Sverige är den ju inte, för den är ju ganska stabil, men den kan ständigt hamna under hot.
Mm.
Så det tror jag egentligen det bästa vi kan hoppas på.
Just det. Vad tänker du, Elin?
Nej, men jag håller med, och vi ska också komma ihåg att det här är inte liksom hugget i stenen. Det ska fortfarande förhandlas med parlamentet, till exempel. Och där kan det ju hända fortfarande saker innan vi vet hur den slutgiltiga versionen ser ut. Men jag tror att effekten blir kanske liksom retorisk ganska mycket. Att det blir det här, att det symboliska helt enkelt, att man vill skicka signaler om att man inte ska ge sig av till Europa. Men frågan är hur stor effekt det får. Man har gjort massor historiskt såna här ansträngningar att, så att säga, få folk att inte ta sig till Europa, att inte tycka att det är åtråvärt. Men det har ju sällan gett någon större effekt. Jag tror absolut att folk kommer vilja eller känna sig tvungna att ta sig till Europa. Och ja, så att vi får väl se helt enkelt hur stor effekt det får, så att säga. Mm. Och utan mer att det handlar om ett led i, liksom, för EUs del att stärka den yttre gränsen ytterligare. Och sen så tror jag väldigt många människor, även om det här förslaget innebär en, liksom, starkare gränskontroll, så är det ju väldigt många människor som via smugglar och så vidare tar sig längre in i unionen utan att bli upptäckta. Och det ser jag inte att det kommer att helt försvinna med det här förslaget.
Just det. Och vi har ju pratat om de här två olika perspektiven på migration som säkerhetsfråga, och ni har ju varit inne på att, liksom, de går inte helt att kanske hålla isär, utan det är mycket, liksom, många av de perspektiven eller de argumenten som finns för det säkerhetspolitiska perspektivet baseras ofta på att man vill stärka säkerheten för den som är på flykt. Vad skulle ni säga i det här? Känns som det är lite av båda perspektiven som ligger bakom det här förslaget, att det både är, liksom, fånga upp migranterna tidigare på resan innan man kommer till Medelhavet, men också, liksom, att försöka minska antalet som tar sig till Europa. Vilket perspektiv skulle ni säga dominerar den här förslaget uppgörelse?
Jag skulle säga att det som dominerar är ju fortfarande att försöka nå en politisk enighet inom EU.
Mm.
Det dominerar självklart. Sen finns ju, som du säger, som vi har pratat om hela tiden här, att de går inte att särskilja migrantens säkerhet från EUs säkerhet i de här diskussionerna.
Mm.
Och det kan ju också vara så att, givet att EU stöttar tredjeländer till den grad att de kan genomföra en effektiv migrationshantering, så kan ju det ha fördelar för migranterna.
Mm.
Men det hänger ju på att länderna i vårt närområde stärks tillräckligt mycket. Att ha en migrationshantering i Libyen eller Libanon gynnar inte migranten.
Nej.
Om de här länderna fungerar och kan hantera mängden personer, då kan det ju också faktiskt gynna migranterna.
Mm.
Och vi ser att alternativet är att ta sig över Medelhavet med båten.
Mm.
Ja, men jag håller med. Och, alltså, om man tittar på vad som sägs i de här debatterna, så är det ju fokus ändå på, liksom, den mänskliga säkerheten för de här personerna, som vi redan har varit inne på flera gånger. Och, alltså, förslagen i sig skulle ju kunna vara, liksom, positivt för en del att få. Om man måste återvända att få ett snabbt avslag. Och även, alltså, poängen är ju också att med den här, alltså, prövningen vid gränsen, att även de som har asylskäl också ska få en snabbare prövning och sådär.
Mm.
Så om det där fungerar, så är det klart att det kan ha vissa, liksom, positiva effekter även för individen, så att säga. Men om man, liksom, tittar mera på, vad ska man säga, vad som sägs mellan raderna eller vad det åsyftar, så är det ju mera, skulle jag säga, liksom, det strategiska säkerheten eller unionens säkerhet, inte minst eftersom det handlar väldigt mycket om att hålla människor borta, och att just det här, det liksom, man vill skapa lagliga vägar genom att människor inte tar de vägarna, inte att genom att faktiskt hitta sätt som människor på ett säkert sätt kan ta sig hit, och det är ju den mest talande aspekten, tänker jag.
Just det. Tack. Jag tänker, som avslutning ska jag reflektera lite större. Och vi har ju berört det faktumet att det finns en stor risk att migration fortsätter att vara ett problem, ett växande problem framåt. Både kopplat till klimatförändringar, men också konflikter eller andra aspekter som gör att folk måste migrera eller fly. Hur anser ni att Sverige, EU och globala aktörer kan arbeta för att hantera de här utmaningarna framåt?
Först och främst så är det inte, liksom, givet att det är ett problem med migration. Så det ska man ju komma ihåg, precis som vi har pratat om nu. Men absolut så kommer man behöva hantera ökade migrationsströmmar, gissningsvis. Och jag tror att, med risk för att låta tjatig, så är det ju det här med säkra vägar och lagliga vägar som är, tror jag, det viktigaste, därför att folk kommer inte sluta lämna sina hem eller sina länder om de inte ser, liksom, någon framtid där.
Mm.
Så det är, och sen om man pratar just om klimatdriven migration och klimatrelaterad migration, så, alltså, nummer ett är ju såklart att minska utsläppen. Det är ju det absolut viktigaste. Och sen att bygga upp resiliens och anpassning. Och där handlar det väldigt mycket om för internationella samfundet om att stödja mera utsatta och mer resurssvaga samhällen att faktiskt kunna göra det på ett bra sätt. Och därtill skapa förutsättningar för att kunna leva någon annanstans, om det är det som är nödvändigt.
Just det. Vad tänker du då?
Nej, men jag håller helt med Elin kring både behovet kring lagliga säkra vägar, men också liksom att man behöver göra en insats i de här samhällena. Mm. Man behöver behandla rotorsakerna till migration.
Just det.
Och det är ett väldigt långsiktigt arbete.
Mm.
Vi behöver stötta de här länderna i sin utveckling, i sin anpassning till klimatrelaterade utmaningar som exempel. Men där i ingår ju också migration som en strategi.
Mm.
Där ser vi ju inte minst exempelvis med Världsbankens nu rapport 2023 som pekade på de positiva effekterna av migration både i destinationslandet och i hemlandet. Remitteringar är en superviktig aspekt av internationell utveckling.
Mm.
Och det bidrar väldigt starkt till den ekonomiska utvecklingen i länder. Och det kan också bidra till klimatanpassning. Men där behöver man jobba väldigt tydligt med att fortsätta bekämpa fattigdom, helt enkelt.
Mm.
Och man behöver arbeta för att migration ska bli ett frivilligt val. Att det kan ses den här positiva strategin med de positiva effekterna för destinationslandet och hemlandet och inte ett val av tvång.
Mm. Just det.
Men bara för att lägga till en kort sak där så kommer ju Daniel här in på en väldigt viktig del av migrationsfrågan som vi inte har berört här idag, men just kopplingen till utveckling och många former av utveckling. Och det perspektivet tror jag kanske man måste lyfta ännu mer och komma ihåg att också den liksom lagstiftning vi har nu. Nu har det varit som sagt väldigt hård retorik och man har liksom smalnat av möjligheterna att få olika typer av tillstånd i många fall och sådär. Men den lagstiftning som finns är ganska utdaterad. Alltså om vi tänker flyktingkonventionen är från 50-talet och är liksom anpassad till liksom andra världskrigets konsekvenser och så vidare. Och vi har ju EUs kvalifikationsdirektiv, men mycket av det är liksom inte helt anpassat till den typen av globalisering och liksom migrationsorsaker som vi ser idag. Så att jag skulle gärna se liksom en uppdatering av asyllagstiftningen, men som sagt, det kanske inte finns jättegoda förutsättningar för det just nu, men det kanske kan ändras.
Just det. Tack så mycket. Det får bli det här avsnittets sista inlägg. Ett avsnitt som vi fördjupat oss i migration som säkerhetsfråga. Stort tack till Elin och Daniel för era kloka tankar. Det var jätteintressant att få lyssna på och ta del av er kunskap. Det finns mycket mer att grotta i, märker man när vi pratar här, så det får vi kanske återkomma till. Om du som lyssnare vill ta del av mer av vår verksamhet på Folk och Försvar rörande säkerhet, försvar och krisberedskap, gå in på vår hemsida. Du kan också följa oss på sociala medier, där heter vi Folk och Försvar. Tack för att du har lyssnat.
Tack för att vi fick komma.
Tack för att vi fick komma.